Hör ni mig?
I will a little bit of
konstigt ljud med tanke på att jag har motljus.
För mig handlar det mest om skadekontroll.
With a little bit of
Hör ni mig?
Between the rows.
With a little bit of laugh.
Hör ni mig?
With a little bit of football.
Men hör ni mig?
With a little bit of soccer.
Between the rows.
Hör ni mig? Hör ni mig?
Between the rows.
Visst är det märkligt när de flesta av ens Liverpool-vänner hör av sig inför en match och uttrycker sitt stöd och sina förhoppningar. Säger det något om dem? Säger det något om slutspurten? Eller säger det helt enkelt alldeles för mycket om Manchester United? Oavsett kunde inte ens ett sent inhopp från en blonderad brasse stoppa Foden och company. Men sitter jag här och är bitter? Ja, kanske. Men det finns nivåer, gränser och höjder, gott folk. Kom ihåg att jag i min första livematch någonsin på Old Trafford fick bevittna Mario Balotellis Why Always Me i en bedrövlig 6-1-torsk. Det här var ingenting. Ingenting, säger jag! Framförallt inte om man jämför med Nunez avgörande mot Nottingham i den 112:e minuten. Så det är väl lika bra att rycka plåstret här och nu. Och när Niklas leende som sträcker sig från det ena örat till det andra, ja, då får jag väl fråga Anders och Niklas, hur är läget?
Bra.
Det är väl bra. Arsenal har inte spelat än, så att jag är på topphumör.
Ja, du har några timmar på dig att värma upp här fortfarande nu.
Exakt. Nej, men det var ju en helg som jag tyckte öppnade dörren åt lite skrällar lite här var. Men sen, ja, sen blev allt som vanligt igen. Det blev inte så, helt enkelt. Tottenham, ja, den matchen såg jag. Och även då City och United, men även Liverpools match mot Nottingham, som ju var, det var ju ganska länge innan det blev ett avgörande i den matchen. Och där satt man ändå och tänkte, kanske en poäng, kanske kan Nottingham få med sig en poäng. Men sen gav sig Paul Tierney in i fighten och då bestämde han att ge Liverpool bollen så att de kan göra någonting.
Ni får gärna fylla i, för att jag har ju varit tvungen att jobba hela helgen, så att fyll gärna i hur matcherna var, för enligt de rapporterna jag fick så Liverpool-matchen, ja, en transportsträcka sådär, så att det
är oerhört lång transportsträcka verkligen.
Var det? Ja, nej, men det var inga problem, utan det var en säker seger och de poängen ska tas dem också.
Verkligen ingen säker seger.
Var det inte det?
Att, nej, det tyckte jag inte. Jag tyckte inte Liverpool producerade särskilt mycket roligt.
Men tillräckligt för 3 poäng, va?
Jo, men vad tycker du? Du måste ju ha sett den här situationen nu. När Kelle här dundrar rakt in i Konaté, vilket du då många Liverpool-fans blir upprörda över. Vänta nu, det är en huvudskada.
Karate Kid var väl med i...
Nej, han var inte ens inblandad. Han var inte inblandad överhuvudtaget i detta. Detta är en krock mellan 2 Liverpool-spelare. Och så landar de på marken och så... Åh, nej. Lite ont i huvudet. Och sen då säger de till vem det nu var, Gibbs White eller vem som hade bollen, att nej, vänta nu, får jag bollen, vi ger den till Liverpool. Va? Varför? Kör igång! Och där gör Liverpool mål.
Hade det hänt United, säger jag bara. Hade det hänt United, Niklas?
Så hade ni bara förlorat med... Då hade ni bara förlorat med...
Oj. 3-2. Vilket liv det hade varit. Men så fort
okej,
Liverpool
då läser den. Jag högt för er, för det ante mig att den här frågan skulle komma. The ball is dropped for the
defending... Vänta nu, vad läser du ifrån? Läser du från fotboll?
Dagboken.
Din egen dagbok.
Lag 4, the start and restart of play. The ball is dropped for the defending team goalkeeper in the penalty area if, when play was stopped, the ball in the penalty area or the last touch of the ball was in the penalty area.
Ja, det var det inte, den var ju utanför straffområdet. Gibbs White var ju ute på...
Men the incident... Alltså...
Ja, men han blåste ju inte för den. Han blåste ju inte då. Han väntar ju skitlänge med att blåsa och sen... Men du, Det är ju flera. Det är Mark Clattenburg som visserligen då är kopplad till Nottingham Forest på något sätt. Han är någon analytiker. Men även Mike Dean, vår stora skyddshelgon.
Ja, en av de mest respekterade domarna i Premier League genom tiderna, Mike Dean, som gick ut och sågade.
Exakt. Han har ju gått ut och sagt monumentalt fel. Men även Alan Shearer har sagt detta och Lineker i studion. Det här, så här får det inte gå till. Så att, jag vet inte. Men vill Liverpool fuska sig till en ligatitel? Kör på det, kör på det. Så länge Klopp får sin send-off, ta den här nu. Nu har vi vunnit Kalanka Cup, nu måste vi vinna någonting riktigt. Kör.
Nej, det kommer inte hända i och för sig heller. Det är långt.
Nej, men det är så har du sett det?
Jag har faktiskt inte varit. Jag har sett den i förbifarten, så jag har inte följt diskussioner och sådana saker ordentligt. Men å andra sidan så säger jag till, jag säger som Arteta, jag säger som Posteglugluglugluglu. Ja, de säger olika veckor helt enkelt. Så den här veckan säger jag att vi måste skydda domarna. Alltså, de är också människor. De försöker så gott de kan. Och vi måste... Nästa vecka så kanske jag känner annorlunda. Men den här veckan tycker jag att de bör skyddas. Och att de också är människor. Jag tycker lite synd om dem ibland. Så en vecka kan de väl få utan att vi skärskådar allt de gör.
Oj, vilken tillfällighet att det blev just den här veckan då. Efter att den lilla incidenten hände. Också kul att du säger så här, men jag bara i förbifarten sett det, men ändå hunnit kolla lite i regelboken.
Det är
regelboken,
som Eddie Howe, han har aldrig sett någon. Eller vem är det? Det är någon,
Eddie Howe, ja, absolut.
Ja, det såg han inte. Men vänta lite nu, det var ju...
Han visste ju inte ens att Saudi ägde hans klubb, typ.
Ja, nej. Jag kollar på en annan kanal på iPaden då.
Nej. Nej, men det är väl mer Liverpool hade säkert gjort mål ändå. Men det är mer i läget där. Men Nottingham ligger precis liksom, de hade ju kunnat plocka en poäng ifall de hade fått starta med bollen där Gibbs White var och sen fått kicka den till eget, who knows. Men det är mer liksom inkonsekvensen återigen av liksom.
Men domarna. Förklara för mig bara, för av det jag såg så fattar jag att det var en incident i efter, eller på hörnan, för det var vad jag såg. Och där ser jag att det är Keller och Konaté som krockar. Och det är lite tumult. Och Konaté går ner och bollen kommer ut till Gibbs White utanför straffområdet och sen så släpper Tierney bollen till Kelleher som sätter igång spelet eller lägger långt, eller vad gör han? Jag kommer inte för jag har liksom sett incidenten isolerat.
Han lägger den långt och så leder det till hörnan som nya mål på.
Jaha, men då är det liksom många ifs and buts ändå.
Absolut, absolut. Nej, men jag vill inte ta segern från Liverpool på något sätt. Det är inte det jag är ute efter, men det är återigen ett sånt här dom, alltså, som är ett ganska viktigt. För det har ju hänt ganska många gånger.
Men det är inte lika flagrant som i Tottenham-matchen och sådana saker, va?
Ja, men det var ju också, det var ju vi också upprörda över allihopa, har jag för.
Ja, när jag bara tänker udda jämt.
Men det går hela tiden, ja, men absolut, skålar. Vi kan absolut, what about, hela dem. Vi kan ju älta detta i all oändlighet, men vi brukar ju försöka ta upp de här grejerna när de är aktuella liksom. Och jag tycker bara synd om Nottingham Forest, som kanske fråntas då liksom, möjligheten till en poäng som kan vara otroligt viktig.
Det piggar ju upp ändå. De har grekisk ägare, va? Nottingham Forest.
Ja, han ser verkligen ut som en bondbov.
Exakt, och då piggar det ju upp att man får läsa att han har gått ner i katakomberna efteråt för att leta upp domaren och typ liksom verkligen konfronterat honom. För det känns som att det hände bara i Serie A annars. Men jag tycker det är lite härligt att det ändå, för att det där var ju en sån, lite som du säger ändå, Anders, inte ens bara lite. Det är ju så oerhört viktiga poäng för dem. Det är det för Liverpool också, men för Nottingham Forest, att det kan vara liksom skillnaden på att stanna kvar eller inte, mer eller mindre, så kan man ju förstå liksom frustrationen, den situationen när man är så nära och mot det motståndet. Sen är det ju aldrig okej att agera så, men lite härligt ändå, kan jag tycka.
Men vad ärligt, vad tycker ni om situationen? För som sagt, jag ärligt nu, jag har liksom inte riktigt sett den ordentligt.
Nej, jag förstår. Nej, men jag tycker bara att han skulle släppt den, alltså när man droppar bollen med fördel till ett lag, att han bara skulle släppt den till Nottingham Forest där ute på kanten, där spelet avbröts helt enkelt. För att det var ju en olycka som var orsakad av två Liverpool-spelare liksom, vilket gör att det blir ännu konstigare på något sätt.
Jag är inte bitter.
Så gråta över spilld mjölk på något sätt. Men det, man blir ändå lite påminn. Jag menar, Arsenal har säkert gjort liknande mål tidigare som varit baserad på fel domslut. Men jag bara menar att man blir lite fartblind när man hejar på Arsenal, Liverpool och topplag. Jag räknar ändå in United där. För att det här är ju enormt viktigt för de lagen som är på väg ut.
Bara fråga, vilket United är det du räknar in?
Jag frågar bara, vilket United är det du väger in egentligen? Jag tänkte bara höra en grej här nu.
Vänta nu, vi har en ny kille i podden. Här kom någon som är inflyttad som bor i Kungsbacka.
Ja, verkligen. Jag tycker nog mer bara så här, för jag kan också faktiskt lägga känslor åt sidan och säga den grejen, att konstatera att det här är, i min mening, den absolut sämsta säsongen på rent domarmässigt jag har varit med om någonsin. Det är så många gånger vi har suttit och liksom ifrågasatt och undrat och inte förstått vad som pågår, och när det är på nivå hela vägen upp till att Mike Dean mer eller mindre står och sågar sina gamla kollegor mer än en gång också, alltså det har ju hänt så många gånger nu, då känns det som att det blir liksom inte bättre. Det är lite som för alla er som lyssnade på avsnittet när vi hade Jonas Eriksson som gäst, alltså det, i grund och botten blir det ju lite att det landar på vilken urusel nivå det är på domarna just i Premier League. Man kan ju säga vad man vill om VAR och hur det fungerar, men när man inte ens kan ta rätt domslut efter att kolla på VAR eller innan VAR eller kommunikation med sina assisterande, när ingenting fungerar, då är ju haveriet och kollapsen total.
Jag har liksom inte koll på de andra, eller så pass koll på de andra ligorna, så att är det samma diskussion varje vecka där, eller är det...
Vågar inte heller svara på det faktiskt. Jag har för dålig koll.
Ja, men det var någon, jag tror vi hade någon lyssnare som hörde om sig på Twitter eller på Instagram att Premier League är inte unikt på något sätt vad gäller liksom domar och sådär. Men det är ju supersvårt att jämföra, kan jag tycka, för att ligorna ser också ganska annorlunda ut i intensitet och liksom fysikalitet och sådär. Så att det... Premier League kanske till viss del är svårare att döma på ett sätt. Men det är ju hopplöst. Det är bara Erik Niva som kan sånt här, som tittar på all fotboll som någonsin spelas.
Må hända, men man skulle ju ändå i så fall vilja se fler engelska domare i europeisk cupfotboll.
Det blir ju väldigt intressant, tycker jag, att se om det blir någon Michael Oliver, undantaget kanske. Men
ja,
någon
men precis,
som...
det är en liksom.
Precis, och de borde ju åtminstone ha ett gäng domare med.
Ja, om det är världens mest attraktiva liga och den största ligan rent intressemässigt och ekonomiskt, så ska man kanske ha de bästa domarna också. Men
ja, och de känner ganska många av spelarna som kommer spela i detta mästerskap. Alltså de har ju liksom en veckokontakt med dem. Så att man,
det måste det vara en brittisk domare i Premier League? Måste det vara en engelsk domare i Premier League? Varför kan man inte börja köra internationella domare liksom? Alltså ta in de bästa domarna istället för att, ja. Jag pallar inte hamna i domarsnacket igen, ärligt talat. Det var bara tråkigt för Nottingham, kan vi nog slå fast, alla utan Niklas då.
Ja, jag tycker inte det var så tråkigt.
Men underbart för Liverpool att få den där som vi fick med Bournemouth förra året, den där totala eufori när man känner
inte
att
den här dörren blir nu.
Det blir nog 0-0, känns det som.
Men jag ska säga att om den matchen var jag ju grymt orolig. Jag mässade med en annan Liverpool-kille här innan. Och, det är man ju för alla matcher sådär. Men just den där är en match som kan se ut som en match i raden. Men det är ju de som man måste ta 3 poäng i. Nu var det väl lite spelare tillbaka, så det är lite halvt om halvt. Så där, men det är ju... Ja, vi kommer väl in på det senare, men inför City-matchen så det är ju tufft, minst sagt.
Ja, men om vi tittar lite framåt kring Liverpool, Niklas, vad är din känsla? Det är ju jättekul med Klopps kids och så vidare, och de är ju jätteduktiga, de här ungdomarna, men det är också jobbigt att lägga allt ansvar på deras axlar. Vissa av dem har ju inte ens axlar, de som är inbytta, så att det är inte så mycket.
De går med ryggsäcken i handen.
Men,
ja, den går inte, jag kan inte ha
verkligen.
Den på.
Ni såg ju den bilden, de som bar in bucklan de här knattarna, och det här är detta startelvan, eller det var någon som kommenterade.
Men såg ni inte bilden på Jaden Dunce? För 2 år sedan var han ju bollkalle, så var det, hade de plockat in exakt samma segergest då, för då stod de och jublade framför honom, och så höll han upp, han satt ner vid reklamskyltarna och höll upp handen. 2 år senare så var det han som gjorde 2
mål. Vad är din känsla liksom nu framöver? Nu går vi in i den här kritiska delen av säsongen.
Men ärligt så är det egentligen, det får bära så länge det går, och det som, precis som du säger, att nog för att man har ett gäng som är friska och det kanske är unga då, men du kan ju inte göra någonting för att laborera med dem heller och tänka att om han är lite sliten eller akta så vi inte skadar honom, för nu är det 3 matcher på 1 vecka och så, utan du får ju skrapa ihop det du har. Så att det skapar en sån väldig obalans, inte bara för stunden utan över tid. Och det är samma sak som Salah. Ja, det sägs ju liksom att han blev skadad för att Klopp var tvungen att slänga in honom. Nu kommer jag inte ihåg vem det var som han ersatte som blev skadad och fick utgå. Och då kom ju Salah sliten eller precis tillbaka från skada. Och det är precis det som man, som man riskerar då igen. Lite samma med Thiago också. Han var ju... Han hade ju bara vilat 1 år och så fick han spela 10 minuter. Nej, men inte alls så med honom. Men det går ju, alltså över tid så går det ju inte. Det gör ju inte det. Och som jag känner mig gnällig över att säga, för att andra lag klarar det. Men det här spelschemat är ju på gränsen vad kroppen klarar av. Alltså nu är vi vid vägs ände när vi inte kan slänga in någon turnering till eller några extra matcher till och så, utan nu går det inte mer om inte alla får och har en trupp på 30 spelare som man roterar hela 11.
Men de kan vila i sommar, då är det just
det. Ja, men det kan de ju inte heller, för då är det EM och alltså de som är riktigt bra.
Det var det
bra.
Jag menade, var lite irrigt.
Ja, okej. Okay. Det var jag som... Du är alltid men, så förtroende.
Nej, men alltså att de har liksom 4 dagars semester.
Ja, men, och det är ju också det som har liksom sänkt Klopp, som han sa att när andra tror att man vilar så ska det tas beslut om nyförvärv, vart man ska vara på de olika lägrena och sådana saker, och vi hörs hela tiden, så det finns ingen... Ja, det finns ingen tid där du släpper det helt. Spelarna kan väl släppa det i princip en mästerskapsfri sommar. Kanske 3-4 veckor är det mer än så. För jag menar, är det FA-cupens final som också spelas efter ligan är slut och sådär. Så om du går långt till dem. Jag tror Liverpool hade 1 år. Rättar mig om jag har fel här, men de spelar kanske 6-7 matcher på 1 kalenderår. Och då har du också en ledighet inbakat i det över sommaren där som är matchfri sådär. Men det, alltså kroppen håller inte för det.
14 mindre än en championship-säsong då ändå.
Men det är annat virke i de spelarna.
Var det 48 där? Va?
Ja, faktiskt. Nej, men det är extremt. Det är ju på samma sätt, nu ska vi inte börja prata hockey, men man är ju alltid lika imponerad över att de 82 matcher på...
Men de gör ändå 1 byte på typ 20-25 sekunder om det är ganska normala byten. Och sen så sätter du dig och det är ju mer intensivt, det är ungefär samma som den
sagt från någon som inte har spelat hockey på länge.
Det känns som att hockey är jobbigare än fotboll. Det är bara liksom, jag vet inte, det är bara den känslan jag har. Nu stod jag ju mål i hockey, så det var inte så jag gjorde. Jag led för de andra. Jag var väldigt aktiv. Min idol var ju Pekka Lindmark och liksom, så att jag var ute. Och
det var också på den tiden när man bara stod upp som hockeymålvakt. Ja, det var ändå skönare.
Utan mask. Med keps.
Exakt. Gick liksom aldrig ens ner på knäna.
Nej. Nej, men det är liksom, Liverpool går ju också in i Europa League. Alltså det är ganska många bra lag kvar. Leverkusen är kvar. Det blir ju spännande om Xabi Alonso får möta Klopp i finalen. Har det varit spännande.
Men som din fråga där så ska jag säga att jag är lite neggig. Jag tror, nu tror jag, peppa peppar, ta i trä, men att det har skiktats till att handla om 3 lag. Men jag tror ju tyvärr att i det långa loppet så City kommer bara tröska på. De kommer absolut inte vinna med så många poäng som de har gjort innan. Och sådär.
Nej, men problemet är ju också nu, om man nu jämför med Liverpool då, efter att ha kommit från en färsk City-match här i ryggen, att bänken City har istället är ju lite mer otäckt.
Det sitter ju en valutareserv på den bänken.
Ja, det kan man ju lugnt sagt säga. Nej, men bara att slänga in de spelarna som de kan göra kontra United förvisso då, som hade lite jobbigare, men kanske ännu värre nu då. Liverpool som också har byggt sitt lag lite mer kring att ha den här elvan som är helt briljant, och sen har man en eller två spelare som man kan slänga in utan att det blir någon större skillnad rent kvalitetsmässigt liksom i spelet. Men City kan ju slänga in kanske sju spelare och det blir knappt någon skillnad alls.
Men ändå lustigt att hur lite man pratar om detta, att City köper spelare, Calvin Phillips eller liksom vem det nu är, Grealish för den delen, har ju inte spelat särskilt mycket. Men det är ändå intressant att de köper spelare för 50-80 miljoner pund. Men så pratar man inte om, han har inte spelat någonting. Ja, men vi gör oss av med honom. En säsong, off, stick, du vet. Den här liksom om, jag tycker att man kritiserar ju, jag menar ta våra lag. Man kritiserar ju ganska hårt om vi har köpt någon för 50 eller 60 miljoner. Då är det liksom varje vecka ska man syna den spelaren. Jag vet inte om det är så i England, men det känns som att den diskussionen pågår liksom inte.
Det är jätteintressant att du säger detta, för jag satt på riktigt och tänkte på exakt detta när jag kollade på City. Och jag tror, vad jag kom fram till, vilket jag tror gör att de kommer undan lite, City, är att de hela tiden, parallellt med att de gör de här jättevärvningarna, lyckas plocka fram egna talanger och juniorer som levererar nästan bättre än de här spelarna som de värvar in för så mycket pengar. Vilket gör att man nästan så här, man glömmer bort det, för att man tänker att så här, ja men de får fram så pass bra spelare ändå, så även om de här faller i skymundan ändå, så fortsätter de att leverera, de fortsätter att få fram andra spelare som är bra. Nu tar de liksom Bob kom från, eller vad heter han i förnamn? Bob. Vad heter han i förnamn?
Jag vet inte.
Jo. Nej, skitsamma.
Billy Bob Thornton.
Billy Bob Thornton. Norska han väl, va?
Norska.
Ja, men i alla fall då, ta fram honom. Han kom från ingenstans.
Fyrmanna heter han i förnamn.
Och sen så ser man bara som i slutet av matchen mot United, då kliver ju Guardiol av från, han liksom suttit på bänken i 90 minuter. Han är väl, säger jag slänger in ett väl för jag är lite osäker, men världens dyraste försvarare genom tiderna fortfarande, och man pratar ju typ ingenting om honom.
Nej, han var ju en av de mest eftertraktade spelarna efter VM.
Liverpool-fan också.
Ja, men Nathan Ake går ju före fortfarande. Vad värvades han för? Liksom 150 miljoner från Bournemouth.
Nej, vet du vad? Även där, han är dyrare än du tror.
Ja, det är han säkert. Okay. Akanji tänkte jag på. Han gick för typ 150. Han gick för 150, ja. Men Ake
det är väl ett av de få, kanske, nu har jag för dålig koll på detta, ingen riktig bäring, men ett av de få fynden de har gjort, alltså köpt för en ganska billig peng som förmodligen är mer värd idag. Det som man också håller på och glömmer av eller inte riktigt tänker på är att när du, så som du säger, ja, men de kommer fram från ungdomsleden så där. Det har de ju gjort för att de satsade för väldigt många år sedan, typ när de tog över. Då börjar de ju satsa
och
på det.
Bär frukt,
så snart får de en ekonomi i balans. Så det är därför, nu låter detta tufft, men det är därför de måste straffas nu för synderna de begick då. För då var det ingen ekonomi i balans. Den är snart i balans, för när de säljer typ Palmer till Chelsea för 400...
Ja, sådana som är nollade i böckerna, ja, exakt.
Exakt. Ja. Då kommer du få en ekonomi i balans. Och sen när de säger, ja, men kolla på våra böcker. Jo, men vänta lite nu. Du har några böcker bakom där också. Får jag kolla i hyllan? Vad har du i hyllan? Nej, kolla inte på dem.
Nej, verkligen. Och det är ju så. Jag menar, och det är samma sätt. Grealish kommer också undan lite för att så här, om man skulle liksom hacka ner på honom. För jag tycker att han upplevs som alldeles för överskattad just nu. I alla fall sett till prislappen, inte minst. Men även nästan som fotbollsspelare generellt. Men han kommer också undan lite för bara så här, ja men ni betalar 1 miljard för honom, ja men han har ju en Champions League och han har 3 ligatitlar, han har det liksom, då börjar man plocka fram de grejerna.
Scott Carson också.
Ja men lite så, exakt liksom, det är ändå 2 miljarder i Grealish och Guardiol som i princip inte spelar nu. Och det
typ
får man
Scott Carsons barnbarn kommer säga så, farfar vad har du vunnit? Men du verkar inte alls liten. Nej, man kan inte se det på ytan. Emotionellt, jag har suttit och våndats på olika läktare.
Det låter som Anders ishockeymålvaktskarriär det här.
Verkligen. Jag var ju så lång så jag kunde sitta på ribban. Det var liksom, jag kunde dingla med benen och ändå rädda. Alla mål är små bakom mig.
Du la dina benskydd och så gick du och satte där och drack och boj.
Knäppte mina Cooper-skydd på hur länge som i stolparna.
Han har blivit Anders.
Ja, han släpper inte in någonting. Var är han förresten? Han dricker puckor där borta. Vi är glada att podden numera sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du Anders, det börjar dra ihop sig i ligorna och i tipset. Hur känner du?
Mycket spännande i toppstriden Arsenal City Liverpool och även då i bottenstriden med vem det nu är som åker ner och stannar kvar. Det blir otroligt spännande.
Ja, verkligen. Ja, det vet man aldrig riktigt heller, för Everton de får och ger poäng utan att spela och sånt. Så
nej,
att,
det kan ju bli otroligt intressant där på slutet. Men även i Championship känns det ju som att börja dra ihop sig och bli ändå riktigt spännande. Leicester ledde ju ganska tydligt under några veckor, men nu är det tajt.
Ja, så följ oss i rätta raderna där vi analyserar matcherna i lite mer detalj. Och så gör ni i och för sig så att lyssna på vad vi sätter för markering och så kan ni göra tvärtom så ni har större chans.
Vi säger tack till Stryktipset.
Men du, berätta nu Erik om matchen. Jag såg den lite halvt om halvt. Berätta nu, hade du hopp när ni ledde?
Nej, det hade jag inte. Men däremot...
Vilket jävla mål Rashford gör.
Åh, herregud.
Ja, det är helt otroligt. Är det.
Och sen går Foden in och gör ett likadant, bara för att... Yeah.
Rashford ser ändå snett.
Ja, det är snyggare.
Ribba in i allt, ribba in.
Ja, faktiskt. Jag var tvungen att gå ut och sätta mig efter matchen i bastun i en timme och bara tänka igenom allting, och jag skrev ner lite punkter, men jag tänkte först...
Vänta nu, skrev du ner, vad skrev du med kol?
Telefonen.
Eller vad skrev du?
Kol på väggen.
Du ristade in på väggen.
Märkte inte ens att bastun inte var på.
Exakt, det är nog...
Nej, det framgick inte vad bastun på. För att det här känns som en riktig Columbo-avsnitt. Hur kunde han skriva med bläckpenna om bastun var...
Fatta vad kul det blir om någon som köper vårt hus nu nästa gång inte alls är fotbollsintresserad. De kommer in och ser bara att det står Phil Foden på väggen i bastun.
Och Phil Jones framförallt står det.
Ja.
Så det är som i Pet Detective, Laces Out.
Ja, exakt.
Nej, men berätta Erik. Såg du matchen? Du satt inte och kommenterade något annat?
Nej, jag såg faktiskt hela matchen. Och jag tänkte börja med att säga, om man tycker att det är jobbigt som United-supporter, så fick vi ett ganska trevligt meddelande innan matchen från en United-supporter. Så att alla som befinner sig på något sätt i helvetet som United-supporter, om man inte har gjort det i 8 år, ska få en historia från vår lyssnare Emil Olsson. Så här skriver han: fy fan, säger jag bara. Fick av min sambo som 21-årspresent att åka till Old Trafford och kolla på Manchester United mot Fulham. Fick då detta som en överraskning i onsdags. Vi åkte i torsdags och fick se fina Manchester, pundare som slogs och vartenda jävla britt som trodde att det var sommar. 6 grader, varmt och sol, då jävlar åker kläderna av. Var på Stadium Tour, vilket var magiskt, på fredagen. Men som alla sådana tourer så slutade den i shoppen. Jag stod i kassan och hade precis betalt. Då ringer Leif, min vän, och säger att Höjlund är skadad. Så har man precis köpt vår formstarkaste spelares tröja.
Nej.
Då börjar jag bli nervös. Lördag och min födelsedag. Manchester United har bollflyt som Norra Åsums BK och kreativitet som Britt på Magaluf. Fan också. Slut.
Nej.
Så att alla som mår dåligt tycker jag kan skänka en tanke till Emil Olsson. För att så här är det ju då, för att gå in på matchen mot Manchester City. Ingen, absolut ingen, hade några som helst förväntningar på att United än skulle få med sig en poäng. Så det är klart att hoppets lampa tänds när Rashford gör det här jättemålet. Och jag har skrivit ner 3 punkter som jag tänkte att vi kan prata bara lite kring om ni känner för det. Men det är ju typ enligt mig då, förlåt Niklas, som Liverpool-supporter, men den tuffaste uppgiften som United kan få. Ja, det är också den ännu tuffare sett till vilket skadeläge United har om man tittar på bänk och annat.
Ja, men vilka är det? Det är Höjlund.
ja, Shaw saknas, som jag tycker det har varit.
Han har varit borta mycket.
Helt bra. Ja, han har varit med borta i omgångar. Men får kolla skadelista. Det är en gedig. John Evans startar ju bland annat och så vidare. Men det är en ganska okej startelva ändå som mönstras. Men sen tar det lite stopp. Det som man kan konstatera då, Rashfords mål är ju helt briljant. Och jag tycker faktiskt att efter förutsättningarna så är ju Ten Hags matchplan rätt okej. Alltså det går inte att förvänta sig att man ska komma till Etihad och liksom på något sätt föra spelet. Det är ju ungefär en matchbild som man har upplevt många gånger som United-supporter det här året, när United möter ett, jag vet inte, Brentford och får inte hål på dem, och så lyckas liksom Brentford istället. Det är ju ofta så att de sämre lagen som United möter är väldigt farliga när de ställer om, och det blir nästan alltid farligt när det andra laget ställer om mot United. Och det var lite så, det var lite oroligt när United väl kom upp, men City är ju helt otroliga alltså. De har sån otrolig bollkontroll, och de är så framförallt otroliga på att vinna tillbaka bollen snabbt, och väldigt duktiga på att behålla bollen inom laget. Alltså United kommer ju inte riktigt nära. Det är det jag vill bara poängtera. De få gångerna man kom nära och de få gångerna man lyckades bryta, så kunde man sticka upp och det kunde liksom hända någonting. Det kunde bli lite farligt, men det är också där det tar stopp. Så att man satt ju och kände hela tiden, även efter Rashfords mål, att det här kommer inte hålla. Mycket riktigt gör det ju inte det. Så, nummer ett då, punkterna som jag skrev upp. Nummer ett, Kyle Walker. Är det på riktigt Premier Leagues bästa högerback någonsin? Det är en fråga till er två alltså.
Ja, jag fattar. Det smärtar ju att behöva säga det, men det är alltid jobbigt när man ser att man ska, nu använder jag citationstecken här, men att man ska slösa bort sin bästa spelare mot honom, eller om man har någon som är i form och som är snabb, för han är alltid snabbare. Och han har liksom, han kan ligga de där metrarna fel som man ligger offensivt, för han kommer alltid hinna upp motståndaren. Och ja, vet du vad, det är en legitim fråga. Jag vet faktiskt inte. Vad tycker du, Anders?
Nej, det är svårt att, det blir lite recency bias, men han har ju vunnit ganska mycket och är ju både...
Jag vet att det låter som att det är recency bias på grund av att jag lyfter det nu efter den här matchen, men det är inte bara på grund av den här matchen, för när jag tänker på det så börjar jag så här: vem skulle vara bättre? Vem skulle vara bättre i Premier League under hela Premier League-eran? Vem har varit bättre som högerback?
Och Trent Arnold har ju varit på ett annat sätt, och han är ju inte lika bra defensivt kanske som... Kyle Walker. Nej. Är, men å andra sidan är han ju bättre offensivt. Men nu spelar han ju inte så mycket, jag vet inte vad han spelar högerback ens, om man är inne på mittfältet.
Nej, men beroende på skadorna givetvis, men jag tycker att det är en legitim fråga, för att det, han har ju hållit en nivå i kanske 10 år.
Verkligen.
Ja, men det är väl det som, sen är, tycker jag så illa om honom som...
Han verkar vara
så jävla
han...
jobbig. Sen kan man ju, det kan man ju göra om vissa spelare, de kan ju ändå vara bäst sådär. Men det är absolut, vi kan väl ställa frågan till våra lyssnare och komma upp någonting. Jag menar, Cedric i Arsenal ligger ju där någonstans och lurar.
Det, men... det värsta är att jag tänkte först bara, han är allvarlig nu alltså. Nej, men alltså det är så du säger, det går att argumentera för Trent Alexander-Arnold kanske. Sen kanske det faller upp att Trent är någon eller några steg högre upp i plan, och han har framförallt inte, som du sa Niklas, gjort det över den tiden. Nej. Än som Walker har gjort. Men alltså jag började ju till och med börja nosa på bara, vem har varit bättre högerback i världshistorien? Cafu, ja absolut. Men alltså han är ju up there i min bok. Alltså det är typ ingen som går förbi honom. Alltså han är ju omutlig en mot en, mer eller mindre. Han är otroligt snabb, han är otroligt stark, han är också helt okej offensivt faktiskt. Han är bättre offensivt än vad han får cred för. Och igår var bara ett nytt bevis på det. Det var det jag skulle säga. Garnacho är ju så långt ner i den bakfickan så att det fanns liksom inte.
Luddet ligger över.
Ja, men 100% och bilnycklarna och allting. Och sen bytte de kant så att Rashford ändå hoppar över då. Och Rashford som ändå då enligt många kanske räknas som en av Premier Leagues snabbare spelare, har ju ingenting att sätta emot han heller.
Det är också lustigt, för han är ju ändå 33, tror jag.
Exakt, eller någonting faktiskt.
Kyle Walker där. Så att han är...
Men jag menar, om man nu tittar på när vi slog City då, om det var den gången. Nej, det var just i ligan. Gabriel Martinelli...
En av två hade, gånger då fick han fundera på
dem. Då ägde ju Martinelli Kyle Walker, ärligt talat. Så att han går ju... Det går ju att göra honom nervös, och då blir han betydligt sämre. Men det är ju otroligt sällan han är dålig, tycker jag. Alltså, sen har jag inte riktigt koll på hur han har funkat i engelska landslaget.
Han är bra, men sen håller jag med dig. Han har ju till och med ett mer punchable face, som vi har pratat om innan, än Pickford. Så att jag, och han
Anthony Gordon Pickford.
Ja, men han verkar vara en douche. Så att det är ju det som typ gör att man egentligen inte vill sitta där och hylla
en
honom.
En dubbel douche. Ja. Det värsta man kunde vara på 80-talet.
Nej, men och som för en förlängning på den punkten vill jag bara säga att många har ju pratat om då den här incidenten där Rashford och just Kyle Walker hamnar mot varandra, och Rashford rivs ner, får ingen frispark, och i nästa skede så blir det ju mål då. Och jag tycker inte att det ska vara någon frispark heller.
Jag tycker faktiskt inte heller det. Den har jag sett, nu är jag som Eddie Howe där, den har jag sett. Men den har jag faktiskt sett, och för då lyssnar jag på studion också och sådär. Och jag tycker precis som dig, det är ju ingen frispark.
Nej, alltså, han är snabbare, han är starkare, han går förbi honom liksom. Det är inget att snacka
om. Och inte heller, de krokar inte i några fötter heller, vad man kan se sådär. Och hade han blåsat hade det väl också varit, ja, men det hade varit en ganska billig frispark, och en sån där trött frispark som man tar för att vara säker. Och sen är det också många situationer efter som det blir mål, tycker jag. Så att det är svårt att hitta samband där, tycker jag.
Verkligen, ja, verkligen. Och,
men någonstans, Erik, jag tänker ändå liksom att jag tycker ändå att United är bra kontringslag, och ni har snabba spelare där framme och som är ganska duktiga målskyttar dessutom. Och Bruno Fernandes, som är en superb passningsfot verkligen, och blick för spelet. Så att jag kände ändå att, för det var några lägen där City hade i princip ingen som sprang tillbaka. Alltså det var ju verkligen helt tomt. Och det har ju hänt vissa gånger när de spelat i Champions League, när Pep försöker out-pep himself på något sätt. Han har haft ett eget lite pep-talk med sig själv inne på toaletten och bestämt sig, nu ska jag göra någonting jättekonstigt så att alla beundrar mig. Men då har det varit att de har mött vissa lag som har varit superbra i kontringslägen och då fått stryk av de lagen i Champions League. Så att jag tror ändå att det finns en liten svaghet, men problemet är att man måste sätta alla sina chanser. Det finns liksom ingen pardon, utan får man en chans då måste man göra mål, ja, för att det räcker inte ens med 2 eller 3-0, för de kommer bita sig tillbaka.
Liksom. Problemet är också att svagheten är de själva. Alltså när de blir för sturska och lite för trygga i det de gör och lite för blasé på allt som händer egentligen.
Ja, och lite är det ju så också att man ska komma ihåg att Rashfords chans var ju inte en uppenbar chans ens. Det exakt, var ju liksom exakt. En helt fantastisk prestation. Då var det ju nästan i så fall i nästa läge, jag vet inte, för att påminna alla som såg matchen, att Rashford kom i ett friläge och får inte med sig bollen. Han nickmissar den när han ska ta med sig den, till exempel. Jag vet inte om det var han eller Garnacho som missar en kontring eller en halvvolley senare från lite halvsnäv vinkel, som också var en mycket, mycket bättre möjlighet än skottet och så vidare. Så du har helt rätt, Anders. Möjligheterna fanns, och de hade kunnat sticka iväg till 2-0 vid något läge om stjärnorna hade stått rätt, men man måste sätta de chanserna då också om det verkligen ska innebära 3 poäng borta. Nu gjorde inte United det. Men för att då gå in på, som hänger ihop lite med det, punkt nummer 2 då. Det
så
är
bara
ju...
avsluta punkt 1, ska vi säga. Jag vet inte riktigt, det var en legitim punkt, jag har faktiskt inte tänkt på den, så att jag hade inte rättat dig för att du hade fel. Alltså vadå? Med, nej men med att Kyle Walker är han tidens bästa Premier League.
Nej, exakt. Nej, jag kommer inte på något bättre i alla fall.
Nej, det gör jag inte.
Just nu. Men punkt nummer två i alla fall, då skrev jag bara just det här som du var inne på då lite, Anders. Ten Hag då, i sin, om det var en presskonferens eller om det var en intervju efteråt, så står han då liksom och beklagar sig över den här grejen, just att så här, ja, vi hade kunnat gå upp till 2-0, vi missar den, och det är lite det här att City kom undan för att vi inte satte våra chanser. Och för mig känns det lite ovärdigt av honom att stå och säga de grejerna. För att det är så här att han greppar efter de här halmstråna. Det sammanfattar precis allting med, tyvärr, honom då, och kanske också Manchester United. För det är ju inte där Manchester United ska vara, att man med 95% bollinnehav mot sig ska stå och säga att om vi bara hade fått grässtråna legat lite så, och vi hade fått den bollen studsat ner, då hade det kunnat bli 2-0 och då hade matchbilden sett annorlunda ut. Utan det man istället vill höra, och det man vill att nästa tränare säger, för jag tror att det kommer komma en ny tränare i sommar, är ju istället så här att även om de ligger 12, så är det spelet som ska vara prio. Alltså det är liksom att det ska se bra ut på plan istället. Man ska inte springa och jaga boll i 95 minuter mot Manchester City. Oavsett hur bra de är, så måste det på något sätt bli bättre. Man måste sträva efter att det ska se bättre ut. Man måste kunna vinna tillbaka bollen några gånger fler, lite snabbare, och man ska framförallt kunna behålla bollen inom laget bättre. City har ju lyckats komma dit de är idag. Det är klart att andra lag kan göra det också, i alla fall på ett bättre sätt, utan att det ska se ut som att United då kanske möter ett League 2-lag. För att rent spelmässigt så såg det ut så. Det är där någonstans jag tycker att det är så här, det känns fel, tycker jag, efteråt, när klubbens tränare står och det känns bara jobbigare på något sätt att han ska stå och liksom försöka hitta de här små grejerna istället för att fokusera på det som är viktigt. Ja, men vad är viktigt? Det är kanske att vi hittar vår identitet igen. Hur vill vi spela? Vad vill vi göra? Han hade en bra matchplan, jag håller med om det, för det går inte att göra så mycket annat kanske sett i förutsättningarna mot City. Men nej, den grejen retar mig, och det hänger ihop, förlåt att det blir en lång utläggning här, men det hänger ihop med den tredje punkten då, och det är ju det största problemet som United har brottats med, jag vet inte hur länge, och det är ju det City är bäst på kanske i ligan. Liverpool var det för några år sedan, och det blir tydligt, jättetydligt i den här matchen, hur oerhört bra City är på att vinna tillbaka bollen snabbt. Alltså, det är någonstans där det måste börja, och United kan ju inte ens vinna tillbaka bollen. Alltså, de blir ju överspelade gång efter gång efter gång efter gång, och det vet man redan innan. Därför retar jag mig på, jag kan typ inte gå ut på X eller Twitter efteråt när det finns vissa liksom affischnamn för Manchester United supporterskap som går ut direkt efter slutsignal och skriver bara, fan vad bedrövligt, så här jävla dåligt har det inte sett ut någonsin, vi är sämst i hela ligan. Då blir jag lite bara, ja men vad förväntar du dig då? Tror du gång efter gång efter gång när du sätter på United att det ska helt plötsligt bara se bra ut? Alltså, det är ju inget supporterskap ens att göra den grejen. Nej, jag var bara trött på det.
Men det känns som att Ten Hag kom med en idé, men som han har övergett och spelar efter en annan idé. För när man såg honom tidigt så såg man ju ändå stråk eller så spår av en annan spelidé och behålla boll och så. Men att han har lagt sig på kontring, och det fattar jag att han gör mot City, men han gör det också mot andra lag som är jämnbördiga, eller i alla fall ska vara jämnbördiga mot United. Så han har liksom blivit lite cynisk i sin fotbollsfilosofi för att klara sig kvar.
Ja, exakt, för det är liksom hans sätt att klamra kvar i positionen som tränare, för att
ja,
just
men det är
nu
inte bra
så
för klubben.
Nej, för att så här, ja, det viktigaste med fotboll kommer alltid vara att vinna matcher. Det säger jag ingenting om. Men här måste man i Manchester United se lite the bigger picture. Och där är det att få ordning på ABC. Nu hoppar han till D för att rädda sitt eget skinn lite. Det här var han tvungen att göra. Han var tvungen att få med sig ett resultat. Och 3-1 borta mot City är ett resultat för honom. Det gör att han överlever.
Det värsta är att det är det. Men om man då ska jämföra, bara för Anders, vi måste väcka honom och se att han klipper med ögonen nu. Men om man kollar på Arteta, när Arteta kom så drev han ju sin spelidé på gränsen in i absurdum, och han hade inte materialet för att använda för att utöva sin spelidé helt enkelt, och då tog de ett sånt mellanår. vi har varit inne på det förut också, United har liksom aldrig ansett sig ha råd med ett mellanår eller två eller kanske till och med tre för att bygga någonting på sikt, utan huset ska vara klart imorgon varenda år. Och det håller inte, för då blir det ju, utan att man vill det, mellanår. Och Ten Hag och tränaren innan där, liksom Solskjær och alla de här, har hela tiden, ja men de lever med yxan, eller vad säger man, med bilan ovanför huvudet hela tiden. Så de är lite nöjda med att vara med topp 5, och vi var nästan där. Och ja, vet du vad, nästan kan också vara väldigt långt ifrån, för att det krävs så mycket. Och gamla klassiska klyschan att för att kunna ta liksom två steg framåt måste du ta ett bakåt. Och det har de liksom aldrig tid med där. Och vi har varit inne på det många gånger också. Så där, om man kollar igenom ett lag som United har ställt på benen under många år. Så här, vilka hade man behållit om man skulle göra en storstädning? Det är inte många. Och det är tragiskt efter så många år.
Ten Hag känns lite som en person som har upptäckt någonting på sin kropp. Men, nej, men jag bokar ingen tid hos läkaren, för det löser sig nog på något sätt. Och så blir det värre och värre. Han har någon slags attityd efter mig. Jag förstår precis det du säger, Erik. Han har någon slags attityd efter matchen att han ändå har haft kontroll på läget på något vis. Ja. Och att han, vi måste se det positivt. Ja, men vänta nu, jag hade köpt det där som du är inne på, Erik, och lite Niklas också. Hade du rivit upp laget, alltså i höstas, och gjort liksom om laget till din avbild då liksom, då hade jag förstått att trust the process och andra skituttryck som vi har lärt oss, att det är liksom, men nu är det mer att han skjuter problemet framför sig, för det känns som att han vet om att han kommer få sparken, för de här nya kommer absolut inte tolerera detta.
Det värsta är att han kan lämna med hyfsat högt huvud och hyfsat bra anseende för de som inte riktigt fattar fotboll.
Men jag menar, ta någon som Postecoglou, som ju benhårt tror på sin, men det går ju fullständigt åt helvete ibland i Tottenhams matcher. Nu har de ju en jävla förmåga att göra mål i sista sekunden, men jag menar, när de möter Chelsea, ni vet den matchen där liksom backlinjen låg uppe vid mittplan helt, alltså under hela matchen, så att det var bara, ja men bara lägg bollen till Sterling så jag har mål. Och så det borde ju blivit 8-0 i den matchen, men jag tycker att United påminner lite om Barcelona i att Barcelona också hela tiden måste ha det här stryptaget på att vi måste vara i topp, vi måste vara bäst, vi måste vara den som alla vill gå till. Alltså, och vi är så stor klubb, det är ju ändå två av de största klubbarna i världen. Vi måste bibehålla den, men titta på er ekonomi, titta på er ledning, titta på det här. Alltså, nu består ju ett lag av supermånga talangfulla ungdomar, sådär. Men ni tar ändå in lite gamla strikers och lappar liksom på olika sätt. Så att jag tror att, för det är, någonstans så känner man ändå, jag känner när Rashford gjorde mål, fan, nu jävla United, kom igen nu för helvete, sett de här jävla liksom. Det fanns ändå, det hade varit gött att se United igen, det har jag sagt innan Erik, det hade varit gött att se United igen liksom slåss i toppen på något sätt. För det blir ytterligare ett lag där det blir nervöst och det blir jobbiga matcher. Inte bara den här jävla överkörningsskitet att man liksom försöker springa ifrån en noshörning som kanske somnar eller inte somnar. Men så att det, jag tror man måste bli liksom, och det, någonstans så känns det ju som att de kommer göra om organisationen inför hösten, och det kommer bli en del. Det kommer bli en del chockartade besked både för spelare som nu Ten Hag, lite taskigt nu i efterhand kan man känna, varför tog du över honom? Det var ju alldeles för tidigt för den spelaren att komma till en klubb som United. Så att det blir ju väldigt intressant att se vem som efterträder Ten Hag, och har han klubben bakom sig? För det fick ju Arteta. Arteta hade ju hela klubben bakom sig, verkligen.
Ja, och jag tycker det är jätteintressant det du säger, och jag håller med dig i allting också faktiskt. Det är ju precis så att jag tror att det är först nu när Ten Hag, alltså hans beslut, för det måste ju ändå vara i slutändan, att frångå de här principerna om att försöka hitta ett spel och allting och istället spela på resultat. För den förändringen tycker jag har blivit tydlig. Det kommer bli hans fall. Och jag tror så här att det här nu när man plockar in Ratcliffe, man har plockat in allt från olika senior advisors eller sportchefer eller vad man nu kallar dem, som ska liksom bygga klubben på nytt, liksom att göra den här omstruktureringen och göra det på riktigt nu. Det verkar ju som att United ändå börjar titta på det. Det tror jag också hänger ihop med att då kommer man välja att skeppa den här. Jag har försvarat honom länge, mycket för att han ändå har gått på det här, den här att det är en process, och sen har det varit många andra faktorer, att han har fått deala med skit vid sidan av fotbollsplanen som suger för honom. Jag köper det. Men nu har det kommit en punkt där man inte kanske kan fortsätta längre, utan nu måste det nå in med någonting nytt i sommar. Och jag tror att de är så smarta, de här personerna som har kommit in i United, att de ser igenom honom nu. Och det, då kommer det nog inte... Det är inte hållbart längre. Och för att det är faktiskt ganska... Alltså, hälften av spelarna, om inte mer, som ställs på planen mot City går, gör det bra. Alltså de sliter, de gör allt de kan. Det är inte det här att jag känner att liksom... Det
är inte, men så hälften att jag... räcker ju inte mot City.
Nej, precis. Men då menar jag att hälften gör en riktigt bra match. Sen är hälften helt okej okay också. Men du vet ju hur det är när man spelar mot ett lag som är två nivåer bättre. Det är inte heller lätt att skina liksom. Det är många som har varit ganska dåliga inne. Casemiro var bra igår. Alltså det är många som ändå gör det helt okej. Okay, men det räcker inte. City är helt enkelt för bra. Och då blir jag lite trött på också då när vissa går ut och liksom vill tjäna eller vill dra in 50-100 lätta likes för att slå ner på United, på sitt eget lag också, för att bara för att det är, för att man kan göra det. Och då blir det lite så här, ja men vem förväntar sig då att United, ja men vad tror, alltså vem tror att United ska göra underverk? Alltså det, varför då liksom slå på dem som ligger ner? Det är ju, vi slår in den öppnaste av dörrar i hela världen.
Det här är inte matchen man ska överanalysera. Det blir väldigt märkbart här. Men för protokollet bara, så jag vill att Ten Hag är kvar.
Ja, vi lämnar den matchen nu.
Men sen, jag tror, avslutningsvis
City höjer sig också, vill jag bara säga. City höjer sig också. Alltså man kan alltid säga så här, ja men United spelade sämre än Sheffield United mot City. Ja men City höjer sig tre nivåer också liksom.
Och Foden är ju i sin allra bästa form.
För ärligt talat, ja, jag sa ju det för några veckor sedan. Alltså man pratar för lite om honom. Alltså, ja, han är ju ligans bästa spelare.
Även om han har färre mål och assist än Saka denna säsongen, så att visst. Men det är ju jättetrevligt. Det är ju ändå trevligt att en kille kan komma fram på detta
viset. I ett sammanhang av världsstjärnor så är du ändå en kille från akademin som skiner. Det är ju faktiskt, om det finns en liten, liten strimma i deras klubb av bra, så är det,
ja,
ju ändå...
Ja, absolut. Nej, men jag gillar Foden.
Som
men
är ändå, från området också.
Foden och Saka, det är ändå, de ser ut som, en av dem är liksom en ängel som är nedskickad av Gud, och en ser ut som en av munkarna som ber till den ängeln. Alltså, den feelingen.
Vi kan inte heller bara hoppa förbi Haalands miss.
Alltså, nej, det var helt fantastiskt.
Nej.
Alltså, vad händer?
När vi sammanfattar säsongen så är detta... Och just att, som alla skrev, men varför nickar han inte?
Alltså ja, just
att, men det där kan man ändå försvara, tycker jag. Nu är jag ju kanske mer en Ödegård Gretzky-typ i idrott. Sådär. Men jag är kanske inte den som avslutar alltid. Men jag kan försvara Haaland när man är lång och stor och man har bestämt sig för nu ska jag attackera bollen på detta viset. Då kan man inte byta mitt i. Alltså man,
nej,
kan liksom inte, man kan liksom inte ändra, man kan inte ändra sin kroppsriktning helt och hållet. Men det, man såg ju på honom, ni såg när han hade gjort sitt mål, 3-1 eller vad, lättnaden i Haalands uttryck. Och det är ändå ganska roligt att de har en striker som pustar ut när han äntligen fick göra ett mål. Han gjorde typ 4-5 i någon match och sen 3 innan.
Men
ja, det var väl ändå skönt.
Han är som en robot som man liksom, nej vänta lite nu, vi har ställt in den fel. Ja, sådär, nu. Och så bam, 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 bam. Men måste ju också, vi har ju varit inne på det innan, så där, man vill ju inte veta mer om spelare som man inte tycker om, för att man vill inte,
nej,
göra
man
dem.
Man kan gilla dem, ja.
Ja, nej, och då ska jag säga så att de intervjuar Foden och var i veckan, tror jag, sådär. Och då... ja, han verkar ju rätt skön, för de nämnde hans frisyr på något sätt. Och då sa han, men han klipper sig hos the local lad som han har klippt sig i 20 år. Liksom,
the local smed.
Lite. Nej, men då, ja, men då var det ju...
You look like Björn Hellberg i På spåret. What?
Han klippte sig på riktigt. Han har med sig en bild så på Björn Hellberg. Like this.
This. I want this.
Nej, vi, och då kostade det 250 spänn för han köpt. Nej, men jag klipper mig för 20 pund hos the local lab.
Ska vi behålla riddarhjälmen på medan jag klipper dig, eller vad vill du? Ska vi ta av den, eller vad tänker
nej, men
du?
Man, det är ju också så fint ändå att killen som har spelat i klubben sedan han var typ 7 är Englands bästa spelare nu också. Och faktiskt kom ju fram i City innan de blev det City de är idag. Så
ja,
det...
men Foden har jag inga problem med.
The en sista grej bara innan vi går vidare, för grejen är så här att det här programmet idag då mellan raderna kommer bli lite kortare, ska vi meddela alla.
Det är redan långt.
Ja, ja, alla lyssnare där ute, varför då tänker ni? För att vi kommer då gå ut redan på onsdag med ett helt nytt avsnitt som heter Dilly Dong, där vi besvarar alla, inte alla, men väldigt många lyssnarfrågor som inte berör fotboll, så därför ska vi hålla lite kortare idag.
Och det är ganska viktigt att påpeka att det inte berör fotboll, för att även om hur mycket vår webbredaktör ändå trycker på detta, så är det, kommer det en fotbollsfråga.
Och det är inte vilken fotbollsfråga heller, utan det är också, kan ni sammanfatta Premier League-säsongen? Den korta frågan.
Kan ni sammanfatta Premier Leagues historia?
Ja, verkligen.
Men får jag bara lova så här, vi kan inte lämna United-matchen helt. Jag tror också på en ny morgon för er. Ni ska ju bygga arena med vad jag förmodar och vad som önskas i alla fall med kommunala pengar, tyckte Ratcliffe. Hörde ni inte det?
Nej.
I en intervju där han tyckte att den hade börjat förfalla och att Manchester var värda en upprustning av Old Trafford, och då fiskade han efter kommunala pengar där. Och det var folk som tyckte att det tyckte inte de, eftersom de gör en sån stor vinst. Sen måste jag fråga en sak. Nu går vi in på nitty-gritty kanske. Men du sa att Casemiro, tyckte du han var bra i matchen?
Jag tycker han var bättre än vad han varit innan, och han var klart
godkänd. Men vilken jävla bajsmacka han ger Amrabat, som får all skit på sista målet som
det börjar ju. Det börjar ju ärligt talat med Onana redan, som håller i bollen återigen lite för länge. Och då var Onana bra i matchen också, men han håller i bollen lite för länge, och så blir det att alla sätts under press hela vägen där, ja, tycker jag.
Och vem är det som... Jag tror att det är Casemiro som trycker upp, som latchar in den i mitten upp på bröstet. Eller om det är Casemiro som får den där, ja, skitsamma. Men det är i alla fall en passning i Adams äpplehöjd som någon får ta ner, och lite panik i den till Amrabat som är, ja, slöare än en,
ja, absolut,
lemur. Men ja, skitsamma.
Men där är du över redan, men jag håller med dig. En sista grej bara, på tal om matcher, med, eller på tal om missar, och vi pratade om Håland då innan. Det finns, jag satt och kollade lite av en anledning som jag snart återkommer till. Lite statistik på vem som har gjort flest missar som är clear and obvious liksom, den här säsongen. Vet ni vem som är överlägset detta?
Inte Nunez i alla fall.
Haaland.
Ja, det är Haaland. Alltså han är överlägset detta vad gäller till att ha missat klara lägen.
Men jag, Salah har ju samma statistik. Alltså det är ju de som gör mycket mål missar också jävligt mycket.
Det säger någonting om Haaland då kanske, att han också har den här, att han kan brasse brännfot. Men han är ju... Men det säger ju någonting om City också. Vilken förmåga man har att vaska fram chanser och möjligheter till honom.
Är han forward med blyfoten kanske?
Ja, men det är liksom som mot United igår. Hur många, så tillbaka tryckta de är. Det är ju svårt att ta sig förbi ett hyfsat lag som parkerar bussen. Men City gör ju det gång efter annan liksom. Alltså de gör, det är ju farligt i princip hela tiden, känns det som. Hörrni, vi går vidare. Och en liten avslutning, så tänkte jag faktiskt bara så här, att ni ska få en liten upp gift för att jag ska kommentera Europa League-fotboll senare i veckan.
Oh, bästa turneringen.
Absolut. Och då är det Marseille som är ett av lagen som jag ska kommentera. Så nu ska ni få, och det finns en anledning till att jag ber er göra det här, gå in och titta upp vem som är nummer ett i deras lag. Och så får ni gärna bara läsa det namnet.
Kör du då, Anders?
Om ni inte redan vet det.
Nummer ett, alltså vem som har spelare nummer ett?
Ja, vem som har nummer ett på ryggen i Marseille.
Det ska vi se.
Oj, det här är bra poddmaterial.
Oj, jävlar vad mamma.
Han är alltså målvakt då. Han är målvakt.
Vänta, vänta nu här. Detta är... han är alltså fransk, denna människan.
I Marseille.
Okej, nummer ett. Utan repetition.
Ja, du är kommentator nu.
Ja. Ja, det är intressant att se. Marseille börjar som vanligt med nummer ett i mål. Simon, det var ju ganska enkelt. Simon Ngapanduetmo. Det låter som en kallstartar en gräsklippare. Det är ju helt ofattbart.
Säg det igen.
Okej, Simon, det kan alla säga. Det känns ju som att man kallar honom för, man kallar honom för Simon. Domaren, Simon. Det man kan ju, man
men
kan
så
ju
brukar ju spiken göra ibland när de säger, när de gör mål i Skandinavien med sån 1-0 Frölunda, Simon!
Ja, då kommer publiken. Negappanduetmbo.
Men det är inga vokaler med.
Det roliga är att jag gick in på Wikipedia och det här stod det då senast uppdaterad 18 januari 2022, vilket innebär att de har William Saliba på lån från Arsenal, vilket gjorde mig ganska orolig nu. Efter. Va? Jag har inte läst helgens nyheter. Men vilket jävla namn.
Men kommer du kalla honom Simon kanske, Erik? Eller?
Tror du att jag blev glad när jag såg att han inte var första keeper?
Men du, det står ju ändå N-G-A-P-A-N-D O-U-E. Alltså det är ju som att han har alla mjuka vokaler i hela sitt namn.
Det var så många
vokaler. Det var bara vokaler.
T-N-B-U. Du kan ju kalla honom Pando. Det finns ju där i mitten. Det känns ju som att det är ett sånt
också
smeknamn.
Också att jag ska hitta på ett smeknamn på honom också.
Hade man köpt den tröjan, då hade man ju blivit ruinerad i London. En kapandwebbo. Fan, det här ska man ju lära sig. Detta, jag ska snart hälsa på fotbollsmorgon. Det ska jag fan. Vilken är din favoritspelare? Ja, men det är målvakten i... Andemålvakten då, kanske.
Ja, det här är ju ett sånt... Det här är ett sånt namn som man vill kunna som flytande vatten, på samma sätt som den här väderleksrapportören som står och kör det här walesiska namnet. Ni kan den när de sätter den. Det är 48 stycken konsonanter och de bara så tar de den som flytande vatten. Men
det kommer också vara första veckan som du följer skadeläget i Marseilles trupp och håller tummarna.
Kom igen. Men Erik, du sa att man kan säga det som ett flytande vatten. Det är fullständigt omöjligt att säga detta namnet som ett flytande vatten. Det här är ju mer en kort vägsträcka med vägbulor. Det är den känslan man har när man ska säga detta. Garpanduetmbo. Det är ju T-N-B-U. Det är inte så vanlig ändelse på vissa namn.
Tänk lite spel i den backlinjen också när de lirar tillbaka till målvakten några gånger. Där det blir härligt. Men det slog mig då att vi ska avsluta dagens avsnitt med en tävling.
Oj.
Och vad är det för tävling då?
Jo, Europa League
tävling. Det är en stavningstävling.
Nej.
Åh, herregud.
Okej, jag har plockat fram fem namn på olika
Premier League.
Det var alla fem med ett ord.
Olika Premier League-profiler. Ni ska
det
säga.
Fem. Det var hela backlinjen, jag tror där. Ngapanduetmbo.
Ni ska säga varannan bokstav.
Oj.
Oj. Så, först ut då. Vi mjukstartar lite. Vem vill börja?
Får jag lov att säga en kort anekdot bara. Min producent eller bokare, vad man nu säger, hon var
producent
med.
Låter ju mycket bättre, säg det.
God, ja, förmyndare.
Bokare,
ja, men förmyndare.
Ja, hon är ledsagare.
Ja. Hon var med i Lyckohjulet för 1000 år sedan på TV3. Och då var det bara en bokstav kvar och ordet var andgranat. Så var det hennes tur. Hon var så nöjd när hon fick säga den sista bokstaven. B.
Bandgranat. Nej, du skojar. Nu skämtar du.
Nej.
Det är så jävla roligt.
Det är helt fantastiskt.
Hon vann inget.
Det finns några sådana exempel på det programmet i USA, vad det heter. Ja, men det är också The Wheel of Fortune heter det. Det heter The Wheel of Fortune. Ja.
Det var ju någon tant som det har ju valsat runt i klippet när det men de kullkastade bokstäver och så ska de bilda det längsta ordet utav de bokstäverna. Och när hon säger så bara the longest I can get is retard. Så
mörkret.
Det saknades också ett R för det. Så bara, okay. Men det är ju en, men du har också sett det klippet som där de pratar om det är Jeopardy eller någon sån program. Vad står R:et för på en växelspak? Retard, säger en tjej.
Nej.
Jo, no. Nej, det var fel. Nästa, kan vi ta nästa? Ja, det är ett fruktansvärt komiskt svar på denna fråga.
Okej, den gamla vitsen är väl att det står för ärva. Växelådan pajar alltid, säger han. Vad gör du då? Nej, men först är 1, 2, 3, 4, 5 och sen lägger jag in den i rally.
Eller rör om, som det var någon som sa att det stod för.
Okej, spänn fast er. Nu kör vi. Först ut då. Vem av er vill börja? Det är ju en fördel.
Ja, jag börjar gärna.
Ja, Niklas. Då börjar vi med Jarrod Bowen.
Hela namnet?
Hela namnet.
Ja, men det måste börja nu. Så jag behöver inte sitta och tänka på detta.
Ja, men J är det ju.
Ja.
R. O.
D.
B.
Mellanslag. Vi har ju förutsatt att det är ett mellanslag. O.
W.
E.
N. Den kunde jag faktiskt.
Bra! Det där var en mjukstart. Okej.
Spännande namn, ja.
Anders. Alison Becker.
A.
L. Frågan är om vi är rätt.
Nej, det är fel.
Vi börjar om. Vi sätter det.
Visst är det 1L, 2S?
Det är 1L, 2S.
Okej, vi kör 1L, Niklas. Vi fortsätter. Jag ska inte somna.
I.
S.
S.
O.
N.
B.
E.
C.
K.
E.
R.
Tack. Nu lagades kosmos hos mig.
Exakt.
Ett fel. Var ju fan
nu
också.
Börjar vi trappa upp svårighetsgraden.
Gabando Nudranto.
Gabriel.
Nej.
Magalhães.
G.
A.
B.
R.
I.
E.
L.
M.
A.
G.
E.
Fel! Där kom den. Det är ett A. Så vi har
A-L-H-A-E-S.
Jajamän. Det var helt riktigt.
Hur säger
Anders.
Man efternamnet?
Magalhães.
Det beror på vem man... Det finns ju... Jag vet inte om ni kommer ihåg. Vi pratade om Notten Halleklart News. Detta sketchprogram från 80-talet. Där nyhetsuppläsaren, som var en tjej i den här sketchen, uttalade varje namn på... Alltså, inte aktuellt hette ju det på svenska. Där hon sa... And Iran. Vi ayatollah Khamenei. Ja, hon skulle liksom, hon uttalade namnen på, med en aggressiv lokal betoning. Så att, det är alltid kul tycker jag när det är kommentatorer. Jag nämner inga kanaler eller streaming-sajter. Men det finns ju vissa som vill briljera och som landar ganska platt. Men Tim Stillman som skriver om fotboll och Arsenals damlag framförallt. Han är gift med en brasilianska, så han brukar säga Magalhães.
Magalhães. Ja, bra. Fick vi det klart?
Men det finns ju Arsenal-supporter. Come on, Maggie! De gör det liksom de gör det till Gabby kan man inte säga, för vi har tre stycken. Utan han är då Big. Han är Big Gabby då. Och sen är Gabby Jesus är Gabby och Mini Gabby är Martinelli. Så att...
Nej, men det är ungefär som man säger nu då, när de kommer börja med Pando efter det här.
Exakt. Pando!
Har du någon, Erik, som du har bytt namn på liksom, som du har fattat? Jag kommer ihåg för länge sedan i hockey fanns det en Djurgårdsback som var. De sa i många år Orva Stambert, men sen var det någon som hade fått reda på att det är Stambert.
Det är
har du bytt namn på någon? Liksom,
gjorde det så sent som i helgen. men det var inte så allvarligt, men det var bara att det slog mig att jag sa om West Hams innermittfältare Alvarez att jag bytte från Alvarez till Alvarez. ganska snabbt. Det är bara liksom...
Så men
det är
någon mening eller att det bara blev så?
Nej, men jag bara kände bara Alvarez känns svenskt att säga. Mm. Alltså lite för svenskt, att det blir lite mer så här Alvarez kanske. Jag vet inte ens om jag gjorde rätt att göra den grejen.
Jag tror jag säger att... Om man då,
säg inte att du kommer med spanska, tredje
alternativ. Nej, men alltså, i spanskan så brukar man betona näst sista stavelsen.
Och Alvarez.
Alltså egentligen Alvarez. Borde det
så
vara.
Så det var Alvarez. Det skulle vara Alvarez.
Nej, då. Nej. Men om vi tittar på Julian Alvarez så har han ju ett litet streck ovanför sitt första A. Vilket innebär att då ska man betona det första A.
Är det sånt där
så
man
de har, har de sådana streck så ska man betona den bokstaven. Men regeln är näst sista stavelsen.
Kan du inte spela in Anders när han säger det? Och så trycker du bara på det och den går
du och Lingo. Julian. Du och Lingo live.
Den går över nästa, till Pando.
Inför nästa säsong tycker jag vi ska ha en uttals... skola. Ja. Att vi tar alla de nya spelarna. De brukar ju göra detta där spelarna själva får uttala sina namn.
Verkligen, vi får ju dem skickade till oss. Premier League är duktiga på det. Ja. Ja, de sitter och tittar. Men
det gör ju inte, det gör ju inte att det blir lättare när man sitter i stridens hetta och ska uttala en gumbada pando de
bo. Vi hade en sån uttalsskola i HV71 också för länge sedan med målvakten Bo Ahl. Det måste ju vara det lättaste
och billigaste namnet att köpa, ja, tröjan.
Men det är det som är lite när man sitter och ska kommentera. Jag brukar ändå försöka på namn man är osäker på innan, eller försöka, jag brukar alltid göra så att jag går in på någon pronunciation-sida och liksom kollar hur de uttalar innan och sådär. Det kan vara lite felvisande ibland också, men typ ett sånt namn som Alvarez eller Alvarez kollade jag inte ens upp den här gången, för att så här, när man bara tittar på det förbi farten så känner man att ja, men den sitter ju liksom. Och sen bara fick jag för mitt under mars, fick jag liksom lite dålig magkänsla och då bytte man. Ja, hur som
men ringer du, ringer du till Holmgren och frågar då?
Alvarez! Alvarez!
Han repeterar namnen så ofta i sändning. Det här har jag berättat för er tidigare. Jag översatte ju 101 greatest goals of Premier League history. Och där blir man ju blasé när någon har gjort 40 mål, rökaren, rackarrökaren. Och så blir man ju sådär, va fan, det var väl inte så märkvärd. Han curlade upp den i krysset, det har jag sett innan. Men då var det ju att jag skulle översätta detta. Och varje engelskt namn kan ju i princip stavas på 9 olika sätt. Så där blir man ju skitnöjd när man då, Kevin Keegan, alltså Toshack, ja men det är 2 namn jag kan. Archie Gemmell, ja gött, det kunde jag. Men sen kommer de, Collins, Parsons, Sinbinson, what? What's his name? Parsons, Son, Anderson, Divin, what is that? Och så, vilket ledde till att jag och min bror köpte Who's Who in Soccer från 1960 till 1980. Sådana feta, de är så jävla tjocka. För att där visste man ju om, är det någon jävla Ipswich-nörd typ Holmgren som sitter och ser att deras stjärnspelare från 1974 är felstavad, då är det liksom att gå upp i limningen. Så det var mycket viktigt. Där lärde man sig massa olika konstiga
saker. Nej, men det är bra. Folk stör ju. Det finns ju ingenting folk kan reta sig på så mycket som uttalsfel. Så att det, man ska vara noggrann med det och ibland går det lite för snabbt.
Däremot är det ju komiskt att britterna är så jävla dåliga på utländska spelare.
Men svenska supporter är ju extremt noggranna med det där, och det är också det man får mest skit för om man inte följer. Man försöker, men ibland händer det ändå av olika anledningar. Hur som helst, det står 1-1 i matchen. Det är där vi är. Och nu går vi in då på namn nummer 4. Och här har vi då Ange Postecoglou.
Oh.
A.
M.
G.
E.
Ja, det är rätt, Niklas.
Du tänkte Jälevik.
Nej, jag tänkte säga bara, är det verkligen G? Heter han inte Ante? Men det gör han inte, nej.
Ja, P.
O.
S.
T.
E.
G.
C.
Ja, det värsta. Vet du vad, jag satt och pustade efter varje, bara för jag tänkte att det här kommer aldrig.
Jag är på väg in.
Nej, det känns också som ett alfabet som någon har stuvat ner i en hockeybag och ska plocka ut det.
Okej, hörni, då kommer sista nu. Niklas, möjlighet att kvittera. Anders kan rycka ifrån och ta hennes nu. Nu kommer det, ja. Nummer 5, Luton. Nej, jag ska. Här kommer
det. L-E-W-T-O-N-N har jag lärt mig. Att...
Maurizio Pochettino.
Ja, men det kan vi väl, va? M.
A.
U.
R.
I.
Det är som han som har börjat bumpa förut. Mauri. C.
I. I.
Ja. Yeah.
O.
Ja, mellanslag.
Nu har ni kanske räknat helt som det.
Ja. O.
C.
H.
E.
T.
T.
I.
N.
O.
Ja. Fin avslutning på dagens avsnitt. Ni satte det. Maurizio Pochettino. Okej. Det är det enda som är bra med honom just nu. Som går bra.
Men avslutningsvis ska vi inte också ha Anders tankar. Vi spelar in detta på måndag förmiddag. Ni ska diska av bara Sheffield United ikväll. Kom igen nu. Vad Anders, en siffra mellan 5 och 10. Hur många gör ni?
3-0 till Arsenal.
Är det så? Du har bra känslor. Ja, okej. Okay.
Jag såg ju Sheffield live på Emirates visserligen. Så att det är inte uppe i Sheffield. Men precis som du säger, Niklas, det här, man måste ta de här matcherna med
som
stort
med
allvar.
Nottingham.
Stort allvar, ja. Men
som vi gjorde med Nottingham.
Ja, exakt. Jag hoppas att vi gör mål lite tidigare. Så jag sitter där.
Sen ska jag också, bara för att vi inte gör, ja, vi gör i och för sig det Dilidong-avsnittet innan. Men jag ska säga att jag är livrädd inför söndagsmatchen mot City.
Underbart.
Mm.
Ja, det är klart torsk. Så är det bara.
Så är det faktiskt. Mm. Men vi har gjort det bra hittills.
Mm. Du, trösta dig med det. Hörrni. Nej, Niklas, va?
Ja.
Ska du inte stänga avsnittet idag? Eller vad har du...
Jo, ska vi göra det? Vet ni vilken fotbollsspelare i Premier League som jobbar lite undercover också? Som bilförsäljare. Lite så här sublimt.
Jobbar undercover som bilförsäljare?
Som bilförsäljare, ja. Som man inte riktigt vet. Här. Shit, det är något lurt med honom. Man kan säga att han har sålt sitt namn till sponsorer.
Phil Forden.
Nej, jag var inne på honom, men det är det inte.
Och det finns ingen svensk i det allsvenska som heter Folke, men Folke Bubbla.
Folke
Bubbla, att han är tjeckisk hockeylegend.
Folke Bubbla. Bubbla, Folke.
Nej, det får bli pass från mig i alla fall.
Ja, det är ju Jordan Pickford. Nej, Pickford.
Ja, det var ganska
Pickford.
Bra.
Pickford.
Ja, absolut. Ja.
Men det gjorde jag inte om. Det var nästan i klass med Ödegård.
Ja, faktiskt
ja.
Lite så.
Ja, men Pickford. Men det här var ju mer formuleringen som var det coola.
Pickford. Varför står jag här och tänker bara på Ford?
Och då kan jag göra så här. Jag ger dig ett erbjudande. Pickford. Och så byter vi inte Declan Rice på den bilen direkt. Det är fortfarande min favorit. Det är fortfarande min favorit.
Vägsaltberg då?
Erik skickade, du såg det klippet, Erik. Det var ju en, var det du som skickade till mig? Ja, men det var ju en bild på en saltbil.
Ja. Som snurrade.
Som hade den saltberg framför salt. Så skrev jag till Erik, ja, det är den som åker framför Arsenal spelarbuss till bortamatch.
Ja, den är underbar.
Herregud.
Hörrni. På onsdag är det dags då alltså. Då är det ett specialavsnitt den här veckan, Dilly Dong, där vi kommer besvara de flesta av alla era frågor som inte rör fotboll. Och sen på fredag så är det rätta raderna. Och en viktig sak för alla er lyssnare att komma ihåg nu, det är att ni ska gå in i sociala medier och följa oss där på Instagram och Twitter först och främst. Vi har blivit av med vår Facebook-sida sedan lång tid tillbaka.
Ja,
Ja, Erik glömde den på flygplatsen.
Bedrövligt, ja exakt. Nej, men Instagram och Twitter just nu, det är där vi är som mest aktiva. Och där kommer vi bara trappa upp också med alla möjliga roliga saker som kommer att hända den närmsta
ryktas
tiden.
Det ryktas som en tävling snart.
Det ryktas som en tävling. Det ryktas som att Erik och Anders kommer att sammanstråla den här veckan för att titta på en hel del roligt tillsammans. Så att, det kan bli mycket bra. Så häng med på Instagram och Twitter. Det är viktigt för oss och för er.
Och denna vecka i Rätta raden så kanske vi har med oss en gäst av en av våra lyssnare som ska vara med och tippa.
Så är det. Och nästa vecka i mellanraderna kommer vi också ha en gäst. Mer om det.
Har ni egen WhatsApp-grupp?
Det värsta är att det inte är så. Nej, nej.
Okej, då har jag inte läst allt då.
Kan det vara möjligt?
Hörrni, får jag passa på också bara tacka alla som kommer på föreställningen och sådana saker. För det är faktiskt många som lyssnar på mellan raderna och så. De skriver jättesnälla saker och så. Så att, tusen tack för det.
Härligt. Hörrni, ha det bra. Vi hörs på onsdag igen. Hej.
Ha det gott.
Hej.
Hör ni mig?
With a little bit of
konstigt ljud med tanke på att jag har motljus.
Men för mig handlar det mest om skadekontroll.
With a little bit of
Hör ni mig?
Between the rows.
With a little bit of laugh.
Hör ni mig?
With a little bit of football.
Men hör ni
with
mig?
With a little bit of soccer.
Between the rows.
Hör ni mig? Hör ni mig?
Between the rows.
Poste glug 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 glug.